Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Men det intressanta är, precis som du säger, det är ju Hanna Arendts bok om ondskans banalitet, eller den banala ondskan, som där hon tycker sig liksom ha fångat massmördarens, folkmördarens psykologi, kan man väl säga, genom sina studier av Eichmann i samband med den här rättegången.
Många, inklusive henne själv, hade liksom förväntat sig att möta en fullblodspsykopat, alltså en aggressiv antisemitiskt orerande galning. Men istället så såg hon en grå, ganska alldaglig, som sagt flintskallig, byråkratisk typ.
Och så tycker jag hon uttrycker det ganska snyggt när hon säger så här, det är ett citat från boken: det finns inget djup, det är inget demoniskt. Det är helt enkelt oviljan att föreställa sig hur det är för någon annan.
Just det.
Alltså den totala avsaknaden av empati.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas!
God morgon Olle!
Roligt att se dig igen.
Väldigt trevligt.
Idag tänkte jag att vi skulle prata om krigsförbrytare.
Oj!
Det kanske inte är ett jätteupplyftande ämne, men det är viktigt tycker jag.
Absolut.
Och jag tänkte att vi skulle säga någonting inledningsvis med hur den här brottsrubriceringen skapades. För den har ju inte alltid funnits. Utan bakgrunden är ju det här mötet som hålls i London i augusti 1945. Där då representanter för andra världskrigets segermakter träffas. Och här bestämmer man då att man ska ställa ledande tyska politiker och militärer inför rätta. Och att de då ska tvingas stå till svars för de förbrytelser de på olika sätt gjort sig skyldiga till under andra världskriget. Och en ny brottsrubricering ser ju nu dagens ljus, alltså brott mot mänskligheten. Och här har vi till exempel då mord, systematiskt utrotande av människor, förberedelser för anfallskrig med mera. Och i samband med det här mötet skapas också begreppet folkmord för första gången. Det är en amerikansk jurist som heter Raphael Lemkin som skapar det här begreppet genocide. Och som ett resultat av detta så hålls ju då flera krigsförbrytarrättegångar efter andra världskriget. Den mest kända är ju den som hålls i Nürnberg 45-46, då ett flertal ledande nazister anklagas just för den här nya typen av brott mot mänskligheten. Några frikänns, några döms till långa fängelsestraff och majoriteten i Nürnberg blir faktiskt avrättade genom hängning. Men lagens långa arm nådde ju inte alla. En del, till exempel Heinrich Himmler, lyckades ta livet av sig innan han ställdes inför rätta. Andra lyckades fly. Och en av dem var Adolf Eichmann. Och det är han som ska vara huvudperson i dagens avsnitt, hade jag tänkt.
Usch då.
Usch då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag tänker att vi ska som vanligt börja med en stämningsbild. Och vi ska flytta oss till Argentina. Vi ska flytta oss till Buenos Aires. Och vi befinner oss nu på en gata som på svenska heter Garibaldivägen. Och det är en sen tisdagkväll den 21 mars 1960. En grupp agenter från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad har under en längre tid haft ett visst hus på den här gatan under uppsikt. De har fotograferat byggnaden från alla möjliga vinklar, noterat att det saknas staket och noga, mycket noga, antecknat alla förehavarna hos den här tunnhårige, skallige mannen som bor här, som kallar sig för Richard Clement. Men de misstänker att det där är någon annan. Och vad det handlar om nu för de här agenterna, det är ju att innan man ingriper mot honom så måste man ju fastställa hans identitet. Man misstänker ju att det här är Adolf Eichmann. Timmarna går och så plötsligt kommer en buss och avkliver spaningsobjektet Ricardo Clement. Och den här kvällen så har han en bukett blommor i handen och han går mot huset. Han går upp från den här stensatta gången. Dörren öppnas. Där står en kvinna, hustrun. Han räcker över blommorna, kysser henne på kinden. Och agenterna ser hur bakom den här kvinnan står det också några uppklädda ungdomar klädda som till fest. Och då förstår de, det här är Adolf Eichmann. Därför att just den här dagen, den 21 mars, är paret Eichmanns bröllopsdag. Så det är faktiskt så att det är en blomkvast som avslöjar denna förrymde krigsförbrytare.
Genialiskt.
Genialiskt.
Och lite oväntat.
Lite oväntat, precis. Men Andreas, vad vet vi egentligen om Adolf Eichmann? Vem var han?
Till att börja med så ska vi kanske konstatera att vi har att göra med en extremt obehaglig person. Förutan vilken världen definitivt skulle ha varit bättre ställe. Och så brukar jag inte uttala mig med andra människor. Så det råder nog inga tvivel om att vi har att göra med ett osedvanligt uselt exemplar.
Ett synligen obehagligt specimen.
Absolut. Men alltså han föddes, när var det, 1906 va?
Stämmer.
I Tyskland. Så han var väl då, vad kan det vara, 54 år. När rättvisan äntligen hann ikapp honom där på den där, på Garibaldivägen i Buenos Aires. Föddes i Tyskland, flyttade då som barn till Österrike va?
Ja.
Där han gick i skola, gjorde karriär inom, vad var det, elektronikbranschen va?
Ja, han är ju någon slags elektroingenjör eller sånt, även om han avbröt sina studier ganska tidigt och började som reseförsäljare istället.
Ja, just det. Ja.
Men han har varit i elektronikbranschen.
Just det, precis. Och bodde väl fortfarande i Österrike va, när han gick med i nazistpartiet? Gjorde han inte det?
Det stämmer. Och sen flyttade han ju till Tyskland 33 faktiskt, samma år som maktövertagandet sker i Nazityskland.
Men han blir partiansluten innan det kritiska året 1933.
32 tror jag han går med i den österrikiska versionen av NSDAP, alltså nazistpartiet.
Så han är ingen total opportunist, utan han verkar ha någon slags ideologisk övertygelse i alla fall. Men han gör väl ganska snabbt och karriär inom, vad ska man säga, nazistsystemet va? Börjar som någon slags lägervakt på koncentrationsläget, eller i koncentrationsläget Dachau.
Ja.
Och jobbar då inom SS va? Hamnar i den här säkerhetstjänsten, Sicherheitsdienst.
Sicherheitsdienst, SD. Ja.
Precis, precis. Och blir väl snart någon slags sakkunnig inom ämnet judiska frågor och judendom. Lär sig hebreiska, läser jiddisch, reser till Tel Aviv, tror jag, in disguise. Och studerar judiska personer och relationer mellan de judiska migranterna och liksom grannstaterna och så vidare. För att se om det fanns möjligheter där. Men blir, alltså, klättrar ganska snabbt då inom SS-apparaten och blir väl då SS-chefen Heydrichs expert på just judefrågor.
Det kan man ju säga bara några månader efter det att kriget bryter ut. Alltså när vi befinner oss nu i december 39, då är han högsta chef för den avdelning inom tyska säkerhetstjänsten som just är ansvarig för deportationer av judar. Så han är liksom experten på judefrågor.
Precis.
Och det är ju, när vi talar här om chef för deportationer av judar, alltså det är svårt att, om man pratar om deportationer av tyskar, av judar från Nazityskland, så kommer man ju ut osökt in på den här så kallade Madagaskarplanen, ja, som är förhållandevis okänd. Just vad var det den gick ut på egentligen?
Jo, den gick helt enkelt ut på, alltså det ingår i, vad ska man säga då, första fasen av nazisternas antisemitiska projekt. Tyskland skulle, och egentligen då hela Europa, skulle göras judefritt genom att judarna skickades bort någon annanstans. Och till att börja med hade man liksom då kikaren inställd på den här ön Madagaskar utanför Afrikas östkust. Och planen var väl att då ungefär 4 miljoner judar, tror jag det var, alltså det var ju väldigt många, som skulle skickas dit då för att då långsamt tyna bort och försvinna i den tropiska värmen. En väldigt obehaglig plan.
Mycket obehaglig. Och den överges ju sen då redan omkring 41, så blir den ju orealistisk eftersom tyskarna inte längre har sjöherravälde. Och kriget kräver att man prioriterar sina resurser annorledes.
Ja, men det vill säga att man vinner inte The Battle of Britain. Man lyckas inte knäcka Storbritannien, så man har inte världsherravälde på haven helt enkelt.
Och det är ju det här som leder fram till den här ökända konferensen i Wannsee utanför Berlin i januari 1942.
Just det.
Där man beslutar om det som på tyska heter die Endlösung der Judenfrage, alltså den slutgiltiga lösningen.
Precis. Och där för väl Eichmann för pennan, tror jag.
Eichmann för pennan, och han är en av de drivande under den här konferensen.
Precis, med då, är det Heydrich som är, vad ska man säga, ordförande?
Heydrich är den ledaren i samband med den här konferensen.
Just det.
Och det här man fattar beslut om den slutgiltiga lösningen. Man räknar ju ut att det finns 11 miljoner judar i Europa, och de ska, man gör en förteckning land för land, och de ska utplånas. Och det är ju här efter som man grundar de här dödslägren i framförallt östra Polen.
Ja, Auschwitz,
Kontrollerade, ligger ju på tysk kontrollerat territorium, men inte i Tyskland.
Nej, just det.
Och Eichmann besöker ju själv i alla fall 3 av de här lägren. Vi vet att han har varit i Auschwitz, han har varit i Treblinka och han har varit i Chełmno.
Just det. Ja, han var ju aktivt involverad, intressant, alltså i själva ihjälgasningen av Europas judar. Inte som bödel, men som logistikansvarig. Alltså han såg till att det transporterades folk dit i de här dödstågen.
Han spelade en mycket, mycket stor roll. Men så går ju krigslyckan vänd för tyskarna, och från och med hösten 1944 så står det väl rätt klart för ganska många att Tyskland kommer att förlora kriget. Och då befinner sig ju Eichmann i Budapest, där han faktiskt också träffar svensken Raoul Wallenberg, som räddar tusentals judar undan den tyska förintelsen genom att ge dem svenska skyddspass.
Just det.
Och i december då 44 så närmas ju Röda armén Budapest, och Eichmann inser att han måste på något sätt försöka fly, för han vill inte hamna i Röda arméns händer. Så han tar sig tillbaka, han tar sig till Österrike, vidare till Tyskland. Han gör sig av med sin SS-uniform och byter ut den mot en uniform från tyska flygvapnet. Han byter identitet, han kallar sig för Obergefreiter Barth, som då är en underbefälsgrad. Men sen har han ju fått höra då att om man är officer och blir tillfångatagen så slipper man tvångsarbete. Så därför så graderar han själv upp sig till Untersturmführer och kallar sig då Otto Eckmann. Och Eckmann är ju naturligtvis ingen slump, för han tänker så här att om det är någon som känner igen mig och de ropar Eichmann, så kan det låta som Eckmann, och då är det ett bra cover. Så han blir ju krigsfånge, han tillfångatas också av amerikanerna och interneras då i 2 läger, Weiden och Oberdachstetten. Men när Nürnbergrättegången inleds i november 45 så börjar ju hans namn allt oftare dyka upp i de här vittnesmålen. Och han är ju nu rädd då att hans rätta identitet i det här lägret ska avslöjas. För det finns ju en del höga SS-officerare i det här lägret som mycket väl vet vem det är som döljer sig bakom identiteten Otto Ekman. Så, hur hanterar han detta?
Ja, jo, men alltså han tar sig ju faktiskt vidare till Argentina, som vi vet. Och till att börja med kan vi kan konstatera att det var inte bara Eichmann som hamnade där. Det var ju mellan 5 och 10 000 tyska krigsförbrytare som flydde till Argentina. Bland annat av den enkla orsaken att de faktiskt var välkomna där. Vi vet ju att Argentinas dåvarande diktator, överste Perón, Juan Perón, alltså sånglärkan Evitas man, han flörtade ju rent ideologiskt både med nazismen och fascismen. Och dessutom var han väl intresserad av så här know-how, tysk know-how som skulle boosta Argentinas ekonomi. Eichmann fick ju faktiskt jobb sen i den argentinska industrin. Men alltså, sen fanns det ju då efter kriget och ett slags nätverk som ju i historieböckerna är känt som Odessa-nätverket, som du bara att har skrivit ett antal romaner om, som aktivt såg till att underlätta flykten från Europa för diverse tyska krigsförbrytare och även från andra länder, så här, även så här ungerska pilkorsar och så vidare. Och där spelade ju inte minst då vissa ganska högt uppsatta prelater inom Vatikanen spelade en viktig roll. De var ju så här, vad ska man säga, de var koordinerande aktörer i de här, inom de här så kallade rottlinjerna, tror jag är namnet, ratlines, alltså linjer som liksom underlättade för, vad ska man säga, råttorna att lämna det sjunkande skeppet. Och det gick ju en sån råttlinje direkt från Italien till, eller från Genua, va?
Från Genua, ja.
Till Buenos Aires. Och det var den vägen som Eichmann följde. Alltså han tog sig från Tyskland till Italien och fick någon slags pass, tror jag, med hjälp av en österrikisk biskop med nazisympatier som var ganska högt uppsatt inom Vatikanen. En man vid namn, jag tror han heter Alois Hudal eller något sånt. Och han var en väldigt viktig kugge i det här Odessa-rottlinjemaskineriet. Och det var han som då, tror jag personligen, såg till att Eichmann kunde ta sig då från Genua och vidare till Buenos Aires, där i början av 50-talet.
Så vi kan just konstatera då att Eichmann får hjälp att rymma från det här krigsfångelägret först med hjälp av höga officerare, ja, ta sig vidare, få kontakt med det här Odessa-nätverket. Ja. Skulle kanske förtydliga då att Odessa är en förkortning och har ingenting med staden Odessa i Ukraina att göra.
Nej.
Utan det står just för Organisation der ehemalige SS-angehörige, alltså en organisation som skulle ta hand om tidigare medlemmar av SS. Det är ju precis det de skulle göra.
Precis.
Och precis som du säger, han kommer till Italien, han kommer till Genua, han får ett förfalskat pass, han får namnet Ricardo Clement.
Just det.
Och han skrivs då i passet som att han är tekniker och italienare född i Bolzano, men nu statslös. Och det är med det här passet som han då kommer till Argentina 1950. Och så kommer ju familjen efter. Fru och barn kommer till Argentina 52. De bor i en liten stad som heter San Fernando, men sen därefter så flyttar de då till Buenos Aires. Och då kan man ju tänka sig då när vi kommer in mitten på 50-talet, kriget ligger 10 år bort. Eichmann kanske känner sig ganska säker. Han kanske tror att han har undgått rättvisan, men riktigt så blir det ju inte. Vad är det som händer här runt 57, 58, 59, när det börjar brännas under fötterna på honom?
Jo, det så är det väl hans son som dejtar en ung kvinna vid namn Sylvia. Och Sylvia har ju faktiskt då en judisk far som själv har flytt från Tyskland på 30-talet. Och den här Sylvia, under någon dejt med den här sonen till Eichmann, får du höra att jag tror till och med att den här sonen skryter om att hans pappa var en högt uppsatt nazist. Och den här informationen sprids till Tyskland på något sätt, till en tysk distriktsåklagare är det va?
Ja, som är från Hessen, som heter Fritz Bauer.
Just det, ja. Exakt. Som på personligt initiativ, alltså han tar själv kontakt med Mossad. Han litar inte riktigt på att den tyska västtyska rättsapparaten ska kunna hantera det här ärendet. Alltså han har ju noterat att tyska krigsförbrytare har en tendens att försvinna och få hjälp att försvinna. Så han kontaktar själv då den israeliska underrättelsetjänsten Mossad som via sina kanaler kontaktar Sylvia, unge Sylvia, hennes familj. Och hon får i uppdrag att än en gång söka upp den här dejten och framförallt dejtens pappa för att försöka säkerställa identiteten. Det går nämligen rykten i israeliska, judiska kretsar om att det där svinet Eichmann, som man säger. Jag tror det är uttryck som stammar från Simon Wiesenthal.
Det är Simon Wiesenthal, den kände nazistjägaren, ja, som har fått här, den här. Och det är ett citat från en av hans uppgiftslämnare, att det här eländiga svinet Eichmann, ja, har varit det, synlig i Buenos Aires.
Exakt. Så det florerar en hel del rykten om att den lede Eichmann faktiskt gömmer sig här.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så det är väl det första steget, att man liksom försöker säkerställa då identiteten, om det verkligen stämmer. Så hon tar sig till det här huset hos sin dejt. Dörren öppnas av Eichmann själv. Han presenterar sig som farbror till den här Sylvias dejt. Dejten dyker upp och kallar då den här mannen för sin pappa. Vilket får den här Sylvia att inse att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och hon rapporterar det här vidare till Mossad, som går vidare med nästa fas av spionmissionen riktad mot Eichmann.
Precis, bit efter bit faller på plats här.
Ja.
Dels den här dejten, att hon säger, kallar mannen som säger att den är farbror för pappa.
Ja.
Eller han säger, kallar han pappa. Och det blir ju väldigt, alltså bitarna börjar falla på plats. Wiesenthal har hört att det finns krigsförbrytare i Argentina, Sydamerika generellt, men kanske specifikt Argentina. Men sen dyker det upp ett foto.
Just det.
Vad är det här för foto?
Ja, men det är ett gruppfoto som har tagits i Argentina med där Eichmann finns med i bakgrunden, va?
Han står där. Det är ett foto som en man som heter Klammer levererar till samma, den här åklagaren Bauer.
Just det.
Han har ju själv, och det är Klammer var ju arbetskamrat med Eichmann. Han säger att det här var inget konstigt. Vi tyskar visste mycket väl vem som dolde sig bakom Ricardo Klement. Det var Adolf Eichmann. Och så visar han upp den här bilden. Och man ser ju väldigt, väldigt tydligt, om man har sett bilderna från efterlysningarna efter Eichmann, efter krigsslutet, att det där är en åldrad Adolf Eichmann utan uniform som står bland en grupp människor. Han jobbar ju då på Mercedes-Benz.
Just det.
Han är någon slags ja, någon slags ingenjör eller tekniker i alla fall. Och det är det som är hans identitet i det falska passet också. Så där har man ju ytterligare liksom, en sak att gå på. Mm. Vi har utpekandet av honom av sonen som pratar om sin pappa.
Som skryter om
pappan, dejtens uppgifter, ryktena om hans varande i Argentina plus det här fotografiet. Och nu börjar ju bitarna falla på plats.
Ja.
Så chefen för Mossad, han heter Isser Harel, kontaktar den israeliska presidenten som heter David Ben-Gurion och säger att vi är på goda grunder ganska övertygade om att Eichmann finns i Argentina och vi skulle vilja hämta honom till Israel för att ställa honom inför rätta. Hur ställer du dig till detta? Och Ben-Gurion ger ju grönt ljus
just det.
Den här operationen.
Men det är bara han som känner till det, va?
Det är bara han som känner till
resten
det.
Resten av regeringen är inte informerad, tror jag.
Nej, det är oerhört hemligt. Oerhört hemligt. Och man skickar ju inte heller, när man skickar över Mossad-agenterna till Argentina, så skickar man dem ju inte bara från Israel, utan de kommer ju in från olika delar av världen.
Just
att man vill hålla det här så hemligt som möjligt. Eichmann får inte slinka ur nätet.
Nej, just det. Och man ser väl också till att argentinska myndigheter inte informeras om det här. Alltså man är ju då inser att man ska förmodligen inte få, vad ska man säga, man ska inte möta samarbetsvilja hos de argentinska myndigheterna. Så det är också en av anledningarna att det hålls så superhemligt.
Och det är också därför, som du sa, att man inte helst berättar det här för tyska myndigheter heller.
Nej.
Dels för att man inte vet om de tyska myndigheterna ska agera. Men det man också är rädd för, det är ju att det ska bli ett komplicerat utlämningsförfarande.
Mm.
Eichmann får veta att man är honom på spåren och då kommer försvinna spårlöst.
Precis.
Så det är mycket viktigt att det här hålls hemligt. Så vad händer nu? Hur går den här operationen till?
Ja, men det är nu man inleder den här, vad heter det nu? Operation Finale.
Finale.
Just det. Och det var ett ganska stort team, va, som åkte dit till Buenos Aires. Vad var
med
det? Var
30-tal personer och sånt där,
ja. Ja, just det. Som upprättar någon hemlig kommandocentral mitt i centrala Buenos Aires, där man både har någon slags väldigt avancerad övervakningsutrustning. Man inreder också ett slags fängelse. Där Eichmann ska hålla sig inspärrad och under väldigt diskreta former. Och så inreder man ju, eller inreder någon slags stakeout med bilar parkerade längs Garibaldivägen, där man liksom sitter och håller ögonen på som folk som passerar på gatan, inte minst Eichmann själv och hans rörelsemönster och så vidare. Och det visar sig ju då till exempel att han är otroligt punktlig.
Mm. Otroligt punktlig. Och det var ju här vi har också tidsbilden eller stämningsbilden med blombuketten.
Ja.
Det här är ju liksom, det är den, där får de den bekräftelse de behöver.
Precis. Men alltså, han kommer ju hem från jobbet en kväll, 11 maj 1960. Han brukade alltid komma hem 19.40, så 19.35 så satt de där agenterna redo. Men just den här kvällen var han faktiskt lite sen. Av någon anledning.
Och nu börjar man bli orolig.
Precis.
Var är han någonstans? Han som är punktligheten själv.
Ja, exakt.
Varför kommer han inte med bussen? Har han fått veta någonting? Är det Odessa som har skvallrat?
Precis.
Har vi en läcka?
Men han dyker upp 20.05, va?
2005 kommer han gående längs gatan, och då kan man ju tänka sig att Mossad-agenten drar en lättnades suck.
Absolut. Och en agent dyker upp på gatan, går fram emot Eichmann, kommer väl gående bakifrån, va? Lägger en hand på hans axel och tvingar in honom i en bil. Jag tror han gör lite motstånd, va, först.
Han blir ju, ja, det gör han ju, men sen säger man ju till honom då, snabbt som katten då, man säger ett ögonblick, säger man till honom, lägger handen på axeln, ser honom en ögonbindel.
Ah.
Han säger ju någonting, varpå han får munkavel, binds till händer och fötter, läggs på golvet i bilen, och en israelisk agent och säger till honom, ett enda pip från dig
så skjuter vi dig.
Så skjuter vi dig.
Just det. Just det.
Så han har en väldigt dålig förhandlingsposition.
Det kan man säga. Så han körs till det här safehouset som han har. Där han hålls inspärrad i ett antal dagar. Vad är det? Över en vecka i alla fall.
Han är där över en vecka. För man vet ju inte riktigt hur man ska få ut honom.
Nej.
Och det där är ju, han är ju nedrågad.
Ja.
Och han är tydligen livrädd under den här tiden i huset. Ja. Vilket man kan förstå då.
Det skulle jag också vara, tror jag.
Precis.
Men det kommer något El Al-flygplan då, för det är någon slags Är det någon slags jubileum i Argentina just det, som gör att, att det finns ett bra svepskäl till att flyga dit ett specialchartrat El Al-flyg, alltså ett israeliskt flygplan med lite diplomatisk status. Och det är med hjälp av det planet som man tar hem honom, va? Jag tror att han blir utklädd i en El Al-uniform.
Uniform, precis.
Drogas ner, han sups full eller något sånt där. Jag tror i alla fall att det är någon säkerhetsvakt från Argentina som fattar misstanke. Hon tycker att han är väldigt svår att få kontakt med, just den här specifika El Al-piloten, eller vad han nu ska föreställa vara, som liksom släpas genom säkerhetskontrollen av Mossad-agenterna. Och då säger man, tror jag, att han var ute och drack lite grann igår. Han är inte vid sina sinnesfulla bruk, men han brukar återhämta sig rätt snabbt. Och så kommer han igenom.
Och så får han följa med planet till, precis, till Israel.
Precis.
Och då är ju, som sagt, i Israel så är det ju egentligen, förutom då vissa personer inom Mossad, så är det ju egentligen bara David Ben-Gurion, premiärministern, som känner till detta.
Ja, till att börja med.
Och han, den 23 maj tror jag att det är som Ben-Gurion avslöjar för sin regering.
Just det.
Att israeliska Mossad-agenter har genomfört en operation på argentinskt territorium och spårat upp en av de nazister som var högst ansvarig för folkmordet på Europas judar. Och att den här personen i fråga, nämligen Adolf Eichmann, nu befinner sig i Israel där han ska ställas inför rätta.
Just det.
Rättegången inleds den 11 april 1961. Vad är det som händer i den här rättegången?
Ja, det är en rättegång som bland annat har blivit känd för att den amerikanska journalisten Hannah Arendt skriver en berömd bok om den här som heter Ondskans banalitet.
Precis, och den bygger ju på den bild, hon är ju närvarande vid rättegången, och den bygger på den bild som hon får av Eichmann under den här rättegången. Den pågår ju i 14 veckor. Han anklagas för krigsförbrytelser, folkmord, brott mot mänskligheten. Man är ju oerhört rädd också att han ska bli lönnmördad i Israel.
Ja, just det.
Så att det är ju rigorösa säkerhetsarrangemang i samband med den här rättegången. Han sitter ju i någon slags akvarieliknande bur,
ja,
omgiven, alltså med väggar som är av skottsäkert glas. Och åklagaren gör sitt jobb, kallar flera hundra vittnen, och det slutar ju med att Eichmann förklaras skyldig på 14 åtalspunkter och döms då till döden genom hängning.
Just det.
Och blir då också avrättad, och sen kremeras han just strös ut i Medelhavet.
Ja.
Men det intressanta är, precis som du säger, det är ju Hannah Arendts bok om ondskans banalitet, eller den banala ondskan, som där hon tycker sig liksom ha fångat massmördarens, folkmördarens psykologi, kan man väl säga, genom sina studier av Eichmann i samband med den här rättegången. Hur beskriver hon honom? Vem är han, personen?
Ja, men alltså, hon tycker att han är, som sagt, just ganska banal. Alltså, hon menar liksom att, eller hennes tes är väl att många, inklusive henne själv, hade liksom förväntat sig att möta en fullblodspsykopat. Alltså en aggressiv, antisemitiskt orerande galning. Men istället så såg hon en grå, ganska alldaglig, som sagt flintskallig, byråkratisk typ. Som påstod, och kanske också lite enfaldig typ, som själv påstod att han bara följde order egentligen.
Hon beskriver honom som någon som är osjälvständig, dum byråkrat, precis.
Ja.
Väldigt auktoritetsbunden.
Ja.
Gör vad folk säger åt honom, ingen egen vilja.
Just det.
Och så tycker jag hon uttrycker det ganska snyggt när hon säger så här, det är ett citat från boken. Det finns inget djup, det är inget demoniskt. Det är helt enkelt oviljan att föreställa sig hur det är för någon annan.
Just det.
Alltså den totala avsaknaden av empati.
Just det.
Och den där bilden av den nazistiska massmördaren stod ju ganska väl, ganska länge.
Exakt. Jo, men alltså, hon talade ju också om Sovjetunionen på den här tiden. Hon menade liksom att den här typen av skrivbordsmördare egentligen fanns inom många olika typer av totalitära system.
Och den här bilden ligger ju också starkt även inom psykologin i början på 60-talet med Stanley Milgrams lydnadsexperiment, där han får folk, genom att säga att jag tar ansvar, det är jag som bestämmer, får de här försökspersonerna att ge andra det som visar sig vara fingerade elstötar, men som i många fall är så starka att hade det varit riktiga elstötar så hade orsakat försökspersonernas död.
Precis.
Men de gör det här därför att de lyder order, det är en auktoritet i vit rock som säger åt dem, gör så här, och så gör de.
Just
så att Hanna Arendts resonemang ligger väl i tiden, får man säga,
i allra högsta grad
på 60-talet.
Men hon fick ju kritik också.
Det fick hon. Vad är det den här kritiken handlat om framförallt?
Ja, men det var ju bland annat att hon var, alltså att hon ganska okritiskt svalde Eichmanns eget bete, väl? Alltså det här menar ju många var en roll som han själv intog under rättegången. Alltså han stod inför rätta i självaste Israel, anklagad för mordet på 6 miljoner judar. Naturligtvis vill han försöka framstå så menlös och harmlös som möjligt. Alltså att just follow orders, det är ju inte så oväntat försvar i den situationen kanske. Så det har ju framhävts av många efteråt att, alltså då också av historiker som har haft tillgång till andra källor, att han ju var, som vi har nämnt tidigare, en faktiskt ganska drivande part i utförandet av och även planerandet av den slutgiltiga lösningen på den judiska frågan, som det heter.
Precis. Hanna Arendt har ju fått kritik bland annat av den här historikern som heter Raoul Hilberg, där han säger att hon var ju inte närvarande under hela rättegången, utan det bygger bara på en liten bit av det. Och så kom det ju en mycket känd bok av en tysk historiker som heter Bettina Stangnet, som talar om Eichmann i Jerusalem då, där hon säger att om man inte bara fokuserar på den här rättegången utan tittar på vad han har gjort tidigare i sin karriär, så är det en helt annan bild som framtonar. Det är bilden av en man som är med på alla möten, som kommer med innovativa lösningar på problem, som i princip vill driva det här folkmordet längre än exempelvis Heinrich Himmler, som inser att vi behöver använda de här resurserna till någonting annat.
Ja, då blir vi ovänner på slutet.
Ja, visst. Och Eichmann kräver att vi måste fortsätta med detta. Ja. Han har också efter kriget vid flera tillfällen ska ha beklagat då för de tyska nazisterna i Argentina, att han inte, eller att man inte hann fullfölja alltså hela planen med den, att inte slutgiltigt genomföra den slutgiltiga lösningen fullt ut, beklagade han.
Ja, men jag har också hört uppgifter om någon slags inspelning där han talar med någon nyss tysk nazireporter som skulle skriva en biografi om Eichmann på 50-talet, där han talar om just det där, att han var bara missnöjd med att han inte liksom blev färdig med uppgiften.
Så förmodligen får man nog skriva mycket av det här som han, den bild man får av honom under rättegången är nog som sagt ett spel som handlar om att rädda sitt eget liv egentligen.
Det tror jag.
Men jag tänker så här, avslutningsvis, 1900-talet är väl kanske då de stora folkmordens århundrade. Det finns ju en ganska omfattande diskussion när det första folkmordet ägde rum och sådär. Men vi har ju några stora folkmord under 1900-talet. Vi har förintelsen, vi har folkmord på armenierna under första världskriget, vi har folkmord i Rwanda 94, vi har Srebrenica. Har de här folkmorden någonting gemensamt? Kan man lära sig någonting av att studera inte bara krigsförbrytare utan folkmordets mekanismer?
Oj, oj, oj. Det är en gigantisk fråga, Olle. Men alltså, en viktig komponent är väl det här, vad ska man säga, den här hatiska propagandan som väl alltid ligger som en, vad ska man säga, grundläggande del av kontexten innan själva folkmordet sker. Alltså en hatisk, etniskt uppbyggd propaganda riktad mot en specifik befolkningsgrupp. Och sen ingår det ofta då ett krig. Ett brutalt krig som den utlösande orsaken, som liksom i största allmänhet brutaliserar de mänskliga relationerna och bryter ner diverse moraliska spärrar. Alltså folkmordet mot armenierna bröt ut under lägre rum under första världskriget till exempel. Srebrenica 95 under Jugoslavienkrigen till exempel.
Så man skulle egentligen kunna säga, om man vill uttrycka det något förenklat, att alla folkmord börjar med ord. Det börjar med en stigmatisering, en avhumanisering, propaganda. Och sen går det här över i mord. Så från ord till mord, men processen kan ta olika lång tid.
Ja, exakt. En elegant men obehaglig formulering.
Men det är väl kanske det man ska kunna ha uppsikt över om man studerar liksom, när finns det en fara för ett folkmord?
Ja,
för det är ju mycket möjligt att vi faktiskt i detta nu har ett folkmord som
äger rum inför våra ögon.
Precis. Och det där vet vi sällan från efteråt.
Precis. Så har det varit tidigare. Men nu har vi de här nya teknologierna som gör att vi kanske kan se liksom tecken på det redan medan det pågår.
Så folkmord idag är kanske svårare att dölja än vad det var tidigare?
Det tror jag. Det hoppas jag.
Tack för idag, Andreas.
Tack ska du ha. Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.